Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Vi säger välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Red light, green light!
Och Ola Aurell.
But I was supremely confident having tasted the goods.
Och Fanny Agazzi.
Ja, hejsan. Och Martin Soneby.
Way.
Ja, jag har ingen replik, jag ber om ursäkt. Is it Max or Maxine? Jag vet inte. Vi har sett filmen Mission Impossible från 1996 med Tom Cruise, John Voight med flera, va?
Ja, yep. Det är väl de största. Och Jean Reno.
Ja, precis. Han är med
och
också.
Ving Rhames.
Ving Rhames också, som var med i jättemånga filmer efter Pulp Fiction 94.
Ja, de var så här, kan vi inte använda den stora svarta killen till allt?
Precis.
Och så gjorde de det ett tag.
Mm.
Och så fastnade han där.
Undrar vad han gör nu. Hoppas han mår bra.
Han gör Mission Impossible 7.
Ja, det är klart han gör.
Ja.
Det här var den första i filmserien som kom att bli väldigt, väldigt stor och populär. Det kändes som att Tom Cruise bara köpte franchiset. Och så har han bara kört på det i 25 år.
Verkligen, verkligen.
För han producerar själv på något sätt.
Ja, det här är hans första egna produktion faktiskt. Man tittar i förtexterna så står det Tom Cruise och typ Wagner Productions. Eller
Paula någonting. Wagner är exakt. Hans producentkollega. Som har producerat jättemånga Mission Impossible-filmer.
Ja, just det. Mm.
Även om de jobbar ihop fortfarande. Men det här var det är deras grej, i alla fall.
Att göra Mission Impossible.
Mm.
Ja.
Brian De Palma.
De Palma regisserade det.
Exakt. Ja.
Och jag minns att det här var en film som på något sätt moderniserade Mission Impossible- franchiset, för det var en tv-serie från typ 60-talet och sen kom det en nyinspelad tv-serie som jag tyckte var skitball i min barndom som kom på typ 80-talet.
Precis, och det var egentligen en misslyckad, de hade pratat om att göra en film redan på 80-talet men de fick inte till det och då gjorde de serien istället.
Okay.
Så sköt de upp filmen då till 96.
Ingen aning om detta.
Nej, det var en jätteball sån som där de hade ett uppdrag i varje avsnitt och de hade gummimasker där de förklädde sig och allt var skitballt.
Var uppdraget omöjligt varje gång?
Det var det och de lyckades varje gång. Helt otroligt ballt. Och de var en tight crew och sådär.
Var och sen, några kända med?
Nej, inte
det var
särskilt.
TV på den tiden var inte lika kända.
Nej.
Det,
liksom. Men sen kom det här den här filmen och man tyckte att så, oj vilken modern uppdatering det här är. Nu i efterhand extremt retro känns den. Till och med för att vara 96.
Ja, alltså det är verkligen för att det är väldigt mycket som är så här verkligen 90-tals retro med internet och så. Ja. Men den är ju också väldigt mycket så här en Hitchcock-film eller en agentfilm eller alltså mycket så femme fatale och vem kan man lita på så här klassiska 50-60-tals grejer.
Jo, fast allt det där går ju att översätta. Men den känns riktigt gammal. Men ja.
Mm. Jag minns att jag tyckte att den var supermodern när den kom.
Såg du den på bio?
Jag tror inte det.
Nej.
Jag kan ha sett den på B, jag är inte säker.
Ja, jag såg den på video. Ja. Men jag kommer ihåg att det var så här, oh shit vad coolt, för jag kommer också ihåg serien. Mm. Och bara, wow, shit.
Ja.
Gör de film av det här nu?
Ja. Ola, när såg du den här första gången?
Senare vill jag minnas. Det har inte lämnat så starka intryck. Det var sådär, jag visste att det var en succé, så jag har hyrt det på DVD någon gång under min DVD-tid. Mm. Och det tog ett tag innan jag ens var säker på att jag har sett filmen, men det har jag. Den är ju liksom, på ett sätt är det en lite tråkig film att prata om, för att det känns som att den är ganska generisk på något sätt. Det är en generisk välgjord film, och var väl det redan när den kom. Och det som var nytt och som var lite wow-faktor har ju försvunnit delvis, kanske för att den var stilbildande och sådär.
Ja.
Och jag tror att redan när jag såg den så var den nog, hade några år på nacken, så lite av de coola grejerna var allmän gods någonstans.
Ja, ja.
Fanny då?
Jag såg den med min pojkvän jag hade då. Det var inte så, inte när den kom alltså, utan kanske, alltså jag såg den kanske 10 år senare tror jag, än när den kom första gången.
Ja.
Och minns det starkt. Tyckte att det här var ju, vad kul. Mm. Det här var, hörni.
Mm.
Vad roligt att jag har massa att se nu. Så tänkte jag. Det var en fröjd att se den. Och sen nu när jag såg om den så kände jag, oj, har jag verkligen sett? Alltså det var mycket jag inte kom ihåg och sånt. Så den kanske får du ut genom andra ögat eller någonting.
Alla som hade med serien att göra, typ Martin Landau och så, hatade den här filmen. För att de tyckte att det här är ju bara action och det har ingenting med, det är inget omöjligt uppdrag, och hela vitsen med den här konceptet är att de ska liksom ta sig in och ta sig ut obemärkt, och de ska inte göra något väsen ifrån sig och så här. Det var jättemycket, de var så arga på den här filmen för att den var så inte som serien. Men jag hoppas att alla dog innan tvåan kom, för den är verkligen uppåt vägarna. Det är John Woo, det är duvor, det är slow motion och det är martial arts liksom.
Men jag håller ju med om att inte, om ska man se den från att man vill ha nostalgi typ till serien, så blir man ju besviken. Men
jag tänker lite också att det Tom Cruise var ett fan av Mission Impossible och så här, jag vill göra det här till ett franchise. Jag tror han hade det från dag ett liksom. Och det bevisas ju i att de faktiskt tar seriens huvudroll och gör honom till skurk och dödar honom. Det är lite som att Tom Cruise säger, jag är inte en vithårig gammal man, hur ska jag bära den här serien? Ah, jag dödar den vithåriga gamla mannen, så kan jag vara den nya hjälten.
Ja, men det är taget hela inledningen som jag tyckte var väldigt schysst, som inte är nostalgiker till serien, är ju sådär, vi började som att det är en vanlig Mission Impossible-grej och så, och nu är det teamet och de ska lösa det här, det är masker. Och sen var man bara börja döda dem.
Ja.
Och nu har vi ju sett den här förut, men det är ändå en sån här schysst grej att man skapar den här förväntningen på en fin nostalgitrip och sen bara man dödar dem och det går snett.
Ja,
det är ganska schysst.
Ja.
Man kan ju bli arg på det också.
Ja, precis. Jag gillar det, så det vill jag landa. Jag förstår de gamla, men i det här fallet så är jag helt för respektlösheten och nystarten och bara gör något annat av det.
Ja, ja.
Det här med gummimaskerna.
Ja.
Det är ju någonting som man inte kopplar så mycket samman till spioner när man tänker på dem idag, skulle jag säga.
Det är inte lika mycket gummimasker idag,
menar du? Jag skulle säga att gummimasker, då får man ju mer känslan av att det här är någon typ av någon konstig internetsekt eller något. Det är ödlor som har förklätt sig och de tror på Gud eller någonting. Men det var en kanske lite mindre era där man planerade att klä ut sig med gummimasker, eller?
Det kommer väl från serien. Det var väl en kille som alltid hade gummimask på sig.
För mig var det från, alltså jag levde ju inte under den här första serien, den 60-talsserien, så jag såg nog aldrig den. Jag såg bara den nyproducerade
trean,
men jag såg bara den här nyproducerade 80-talsserien då.
Ja.
Och då körde de med gummimasker i varje avsnitt. Ja. Så det var ingen så ny grej för mig.
Jag tror att du gjorde den gamla också. Det känns som en så tacksam grej att som teater, att du kan låta en annan person spela skurken och sen så visar det sig, så blir det så reveal att nej, det var jag hela tiden, att man kan leka ganska enkelt med det med väldigt lite teknik, du behöver bara lite gummiscenen och sen.
Det är märkligt att de har ändå gjort, vad är det, 7 Mission Impossible filmer nu, och gummimasken går igen i varje. Det är så som att de släpper det aldrig.
Nej, den ska vara med.
Är bra, alltså.
Den ska vara med.
Det spelar ingen roll hur lång tid som går. Ja. Alla säkerhetstjänster i hela världen och skurkorganisationer borde ju ha koll på att så här, ja, du vet, de kör ju gummimasken nu. De har gjort det i 40 år.
Men som science fiction är det ju inte så äggande. Men det är ju bra klassisk teater. Det måste ju funnits i tusentals år där någon klär ut sig till någon. Och vad händer då? Och sen visar det sig att nej, det var jag hela tiden. Alltså det är så bra moment.
Alla säkerhetsorgan borde ha typ farmortestet. Man går fram till någon och ser dem så här, rycker de i kinderna. Och sen om det går för långt ut, då är det en spion liksom.
Ja. Fast gamlingar har också ganska elastisk hud. Så det kan också bara vara ett vanligt russin.
Liksom. Nej, slapp. Ja. Inte elastisk.
Ja, okej, slapp. Okej, man måste, det är skillnad där. Ja.
Det är liksom, där är slapp, det är inte elastiskt. Nej, du är en gammal människa.
Det. Man måste vara någon typ av hudterapeut.
Han som hittar på det med ödlorna är ju väldigt inspirerad av film. Alltså ganska öppet så, men jag tror att han tog maskerna direkt från tv-serien V. Att han kollar på den och sen kommer han på hur det låg till. Jag tror inte ens han har gömt det, utan han så här sitter och låter sig inspireras av film och sen skriver han.
Ja, men man ska ju sno, det ska man ju.
Jo, men det är så ogenerat liksom. Och sen, jag såg någon intervju med honom, han var också så där att men det här är ju en teori som verkligen har gått hem. Du vet, den där känslan av att han gör det lite för sin publik.
Ja.
Men fint att få höra det där med gummimaskerna, att det förmodligen är, alltså det hör så mycket till franchisen. För då förstår jag den lite mer. Mm. För jag tycker den är ju enormt, den är ju töntig så att det förslår. Mm. Och det, man riskerar att vara väldigt töntig också i det. För man tänker ju inte helt osökt på Tom Cruise när han hade den här tjocka masken. I eller hur, den här
Tropic Thunder. Mm. Ja, just det, han är lite knubbig,
fat
han
är hands.
Inte. Ja, han har fat hands. Ja. Det är bättre smink än här, skulle jag väl argumentera.
Ja, men jag menar, man tänker ju ändå på, alltså det, ja, det, man är ute på tunn is där. Men då förstår jag varför man är kär i det. På något vis. Mm.
Den här filmen handlar ju om, ska vi dra handlingen lite snabbt?
Kör.
Det är alltså det är det här gänget som är Mission Impossible, MIF Agents. Mission Impossible Force står det väl för, va? Som ska, de ska ta någon, de
Impossible
ska hindra
Mission Force. Om vi ska vara
okay. Impossible, vad sa jag då? Possible Mission. Nej.
Mission Impossible Force.
Okej, okay, skit. MIF. Nej, men de är Mission Impossible Force.
Nej, de är
IMF. De är... IMF Impossible. Skitsamma. Ni vet vad jag menar.
IMF.
De ska förhindra att en knocklist kommer ut i det offentliga, och en knocklist är alltså en non-official cover list, vilket betyder att ingen medger att du är spion, och om du då blir gripen så blir du skjuten, för det är ingen som erkänner att du tillhör någon. Det är det som är plotten här. Och det är alltså Mr. Phelps som spelas av John Voight, och gänget med Ethan Hunt och company. Massa, man kan nästan se att alla kommer dö i början, för att man är så här, jag vet nästan inte vem någon av er är.
Nej.
Ni kommer inte bära, det är ju några, men det är liksom...
Ja, men hon som är snygg, man tänker hon kommer väl överleva lite längre, va?
Ja, okej, okay då.
Alltså, det är väl the girl that's just a pair of eyes.
Triangeltjejen.
Ja. Men hon men annars det
var
är
hon
inte...
fransk blev hon var någon sån fransk modell som blev en stjärna. De har tänkt så här, henne ska vi ha, du vet, henne ger vi en chans.
Ja.
Och så ledde det inte så långt, eller jag vill få en bild av hennes... att det där var någon typ av något face.
Ja, jag tror att det talar för sig själv när hon blir förhörd av Tom Cruise och säger 4 o'clock på väldigt dålig engelska 13 gånger. Mm. We were to meet here 4 o'clock, 4 a.m. 4 o'clock, 4 a.m. We have to abort 4 a.m. 4 o'clock. Mm. Det är hennes största scen.
Generellt det här gänget det är ju en riktig sån nördkille som nördar och blir retad för att han är sån nörd.
Är det Emilio Estevez?
Det är Emilio Estevez. Mm. Han är uncredited. Han gör en cameo som är 20 minuter.
Ja, va? Det är märkligt.
Ja.
Vadå uncredited?
Ja, han är inte med i eftertexterna. Han står inte med. Det är väldigt lustigt.
Jättekonstigt.
Men det är ändå coolt att ta någon hyfsat känd som ändå ska dö sen.
Det var tanken. Mm. De bara, vi tar och chockar publiken med någon som är jättestor. För han hade gjort Young Guns och Mighty Ducks och de här. Problemet var att hans karriär hade redan börjat dala. Så att man var lite så här, han får inte större roller än så här. Alltså det var liksom ett miscalculation, att det blev liksom inte riktigt...
Dåligt för honom, men bra för filmen tycker jag ändå. För man blir lite mer överraskad när han dör.
Ja, jo.
Ja, det är också ett otäckt sätt han dör på. Men ja, vi kan återkomma till det. Jag vill bara sätta det här gänget i någon sorts... det är ju härligt med ett gäng.
Ja.
Men här har vi alltså Tom Cruise som är Tom Cruise.
Ja.
I rollen som Tom Cruise. Jättecool. Och sen har vi nörden som är nörd. Och sen har vi John Voight som är lite ledare.
Ja, precis. Han är ledare för gruppen.
Precis. Ja. Och sen så har vi tre tjejer som är, ja, korkade.
Nej, det är de väl inte.
Det är intrycket jag får i det här mötesrummet.
Hon är lite äldre kvinna, men inte så korkad. Hon känns väl rätt skarp.
Ja, precis. Kristen Scott
Hon
Thomas.
Som bara, jag har inget att ha på mig.
Ja, det är ju lite konstigt. De har ett konstigt jargong i gruppen.
Ja, jag gillar inte när de hade... De skulle ha någon typ av så här, nu har vi god stämning och sånt där. Och så säger de så här, ja, och du, minns du den där gången i det där andra uppdraget? Ja, vad roligt det var då. Åh gud vad jag hatar hela det här gänget då.
Verkligen.
De ska, alltså, Tom Cruise ska försöka hålla ihop gänget och skratta och vara härlig. Liksom. Jag köper det inte.
Nej, man blir inte så ledsen när alla dör.
Nej.
Man förstår att Tom Cruise är ledsen, men på mer intellektuell
och Tom nivå. Cruise är ju ändå bäst i rummet på att spela just då, när han pratar om det där.
Nej, jag gillar inte honom
så
alls.
Jag menar, men är det något Tom Cruise inte är, så är det ju en härlig person i gänget.
Ja.
Nej,
han är ju för sig själv.
Han bidrar ju inte till god, trygg stämning.
Nej.
Han bidrar ju till scientologi.
Jag har hört om en person som var på någon... han var hemma hos en kompis som var så typ känd men inte superkänd i Los Angeles. Och så kom han, och den personen kände Tom Cruise.
Ja.
Så Tom Cruise kom dit och de skulle grilla. Så han kom över och grillade med dem. Den här personen som berättar här hade aldrig träffat Tom Cruise förut. Eller någon av Tom Cruise berömdhet. Men Tom Cruise stod bara och försökte låta som en människa.
Oh, nej.
Alltså som interagerar med andra människor. Och det var helt, det var skitmärkligt. Han sa någonting i stil med så här: you know when you just, you know, the greatest thing about being married is, you know, just fucking your wife. You know, just fucking your wife.
Nej.
Och alla bara stod där bara med sin öl och sin köttbit och bara, vad i helvete pratar han om?
Det låter som att en jobbig Tom Cruise-karaktär skulle säga.
Ja,
alltså någon sån roll som han skulle göra ganska bra skulle kunna säga det.
Hans karaktär i Magnolia skulle kunna säga
det. Den, eller även den i Tropic Thunder liksom.
Ja, verkligen.
Ett svin
ni
som
menar,
han verkligen...
Ni pratar om Tom Cruise hela tiden.
Ja, men det är kul att han gör att det blir creepy när han är Tom Cruise i verkligheten, men att det blir bra på film.
Ja, men han försöker spela rollen av en trevlig Tom Cruise, men det bara går inte.
Vad var det för skådis som hade sett honom? Det var någon som återberättade att Tom Cruise hade varit på en restaurang och att han hade typ kommit, kyparen hade kommit så bara, okay, this is what I want. I want water. I want lemon. Och typ, jag vill ha den här temperaturen. Du vet, så jävla direkt liksom.
Oj.
Och den skådisen som återberättade gjorde en så jävla bra imitation. Jag vet inte, det går säkert att hitta på YouTube någonstans, men det är så jävla roligt att han är så här helt psycho när han beställer på en restaurang så ska han ha vatten med citron i den här temperaturen nu. Liksom.
Det är ändå kul att jag vill se alla filmerna där han... gör de här scenerna.
Ja, men att det är jobbigt att han är på det. Jag älskar att se Mission Impossible-filmer. Alltså med Tom Cruise. För att han gör alltid något vansinnigt. I den här är han ju ganska mild.
Mm.
Han har inte börjat gå all in med sina stunts. Liksom, hoppa mellan klipper eller hänga efter flygplan. Fallskärmshoppa. I sjuan ska han hoppa från rymden.
Gymden.
Ja, från gymden.
Mm.
Han är galen. Men det är ju det som är kul. Men man vill ju inte ha en galen människa på ett barbecue.
Nej.
Man vill ha en galen människa på distans som ett spektakel. Och då älskar jag Tom Cruise.
Perfekt.
Det är perfekt.
Mm. Han har lite hittat sin plats i tillvaron.
Ja,
men jag är lite misstänksam mot en film som försöker säga till mig vi är en heistfilm. Men gänget består av Tom Cruise.
Ja. Mm. Ja,
men det gör mig lite besvärad.
Jag gillade inte heller att Jim Phelps hade sin fru med sig. Alltså hon är en del av heistgänget.
Ja, vad fan är det? John och Yoko? Eller,
alltså... Ja, men de är gifta. Mm. Det känns inte rimligt.
Nej,
att,
det känns oseriöst. Att
man hänger ju mycket på jobbet. Liksom. Ja, det är ju där man träffas.
Ja, men jag tänker att IMF ska ha någon typ av
policy.
Att sådär, inget hor på ditt kontor.
Visst, gift er, men då skickar dig till Bulgarien och vi skickar dig till Venezuela.
Ja, självklart.
Nej, men det känns ju som ett övertramp. Men det där känns ju också lite som att om det vore så här här ett ödesdrama, så här, det där allt problemen började liksom. Mm. Något har gått snett, det blir det här konstiga triangeldramat, den lite skeva stämningen i gruppen, allt kommer från den Joko-känslan. Ja, men var det här verkligen okej, okay, eller fick du bara, bestämde du bara att vi fick ha det?
Jag fick ingen Joko-känsla, som att hon sabbade.
Nej, jag tror inte med dynamiken liksom.
Utan att det var mer så här,
det är inte hennes fel, det är han som har
liksom. Men du, IMF i Beatles i den här.
Nej, jag menar, nej.
Det är, mer som att ja, Paul har gift sig med Ringo. Det är alltså, så någon måste byta band.
Plus det var Paul Simon som inte vill spela mer i Beatles.
Ja, men det finns ju en sån budskap om att han är lite gammal och blivit så här cynisk och bara vill casha in och tjäna pengar istället. Ja. Och det känns lite som att han bara gifte sig med någon i gruppen är lite samma fenomen. Han har hållit på mer än 15 år, så börjar han bryta mot reglerna och nej, men jag är ändå... Oh. Skit i det. Oh. Skit i idealen. Jag är chef.
Ja, men vad ska han hitta? Han hittar en fransyska som har daddy issues i gruppen och han har inte tid att leta.
Nej, sitter man nergrävd i en källare i Prag i 6 veckor.
Det är väldigt mänskligt.
Med någon som ser ut sådär.
Det är pre-Tinder. Hon är ju villig liksom. Hon gillar alltså, gamla män.
Om det är någonting hon är, så är hon en 5 av 5 looker.
Ja, liksom. Hon är galet snygg.
Man fattar man förstår dem helt och hållet, men det är fortfarande någonstans där som problemen börjar för
men
den här
jag vill bara säga att jag tror att hon har mommy issues, för att han ser ut som en liten tant.
Ja.
Det gör han faktiskt i den här filmen. Det brukar han inte göra. Och det stör mig lite. Jag vet inte, han ser ut som en tant.
Jag tänkte på det. John Voights skådespeleri är väldigt konstigt i den här filmen.
Ja.
Det är någonstans när de sitter och pratar om den här senatorn som Tom Cruise ska vara. Så ser de ett klipp på honom och det är ju uppenbarligen Tom Cruise som har klätt ut sig i klippet. Men han sitter och är typ så här... Hela John Voight är konstig i den här filmen.
Ja, jag tycker också det. Jag håller med.
Han är bara bäng.
Liksom. Om inte jag hade sett namnet är jag osäker på om jag ens skulle ha kopplat... Att det är John Voight.
Du letade alltså efter tanten liksom. Vem är tanten?
Ja, nej, men precis.
Osannolikheten att hon gifte sig med honom istället för med Emilio Estevez och Tom Cruise. Är det någonting vi behöver avhandla?
Nej, alltså, Tom Cruise är ju ändå där och tafsar på henne hela tiden. De gör ju en liten heist här i början. Som man får då se i inledningen. Mm. Och då är det tydligen så att hennes roll då
är att vara
avsvimmad död hora eller någonting i underkläder. Ligga på en säng. De har halvdödat henne för att det ska vara riktigt verkligt.
Precis,
så de har sövt henne. Och det är lite 50-50 om hon ska vakna. Så Tom Cruise är jätteglad när hon vaknar.
Är det det som är hennes...
högteknologisk
grej? För hon gör ju ingenting. Det krävs ju ingen talang. Alltså att jag nästan dödar dig. Alltså om hon hade fått spela död eller något eller någonting. Men hon är ju bara halv. Hon är bara, och Emilio Estevez bara, hon kommer dö.
Ja.
Alltså, och hon gör ju ingenting när de ska ta den där listan heller. Gör det? Vad fan, hon ska bara sitta i en bil.
Du försöker säga att hon är inkompetent och det är därför varken Tom Cruise eller Emilio Estevez är intresserad av henne, men chefen
Tom Cruise är intresserad.
Chefen kom först för att
Men jag tror Tom Cruise är intresserad på det där sättet som Tom Cruise är intresserad av andra överhuvudtaget. Att knappt. Men han ligger ju gärna med någon.
Precis, det kan ju vara så att,
men sen kommer en spegel och han tappar fokus.
De kanske hade liksom en barbecue och hon kände av hur Tom Cruise var som människa. Och John Voight var. Och Emilio Estevez såg hon att stjärnan var på väg att dala.
Jag tror Jim Phelps har övertygat henne om att han är rik och döende. Och hon tänker, det här är bra. Det här känns ganska lätt. Tom Cruise kommer ju aldrig att dö. Det ser man ju på honom.
Nej,
han kommer ju studsa runt från hustak till hustak i 5 år. Det är inte en chans att han kommer dö. Så att där har hon ingenting att hämta.
Nej, och han har ju verkligen en förkärlek för att verka död, Jim Phelps. Han är ju bra på det.
Det är roligt att vi utgår från att hetero-tjejer alltid måste hitta någon som kommer dö rätt snabbt, för annars blir de uttråkade.
Ja, men det är rimligt.
Mycket rimligt.
Ja, men sen så dör ju alla och Tom Cruise blir då alltså framed.
Mm. Ett problem jag har där, det exploderande tuggummit.
Ja.
Otroligt kladdigt för att inte vara tuggat. Alltså, det borde ju vara mindre kladdigt.
Men jag tror inte att det är ett riktigt tuggummi. Alltså, det är inte ett sprängämne i tuggummiformat. Det ser ut som ett tuggummi.
Jo, jag vet.
Jo, men kletar ju fast den på saker.
Men det är liksom, han kan kasta det mot en glasruta och så att det kletar fast.
Ja, precis.
Borde inte vara så kladdigt om det inte är tuggat.
Det kan vara så.
Det stör jag mig på.
Oh, det kan ju vara en häftande grej på det liksom.
Ja. Det ser faktiskt ut som en tuggummibloff. Alltså sån här högstadie som satt på borden. Ja. En sån bloffa som någon har haft i munnen. Men det kan vara så att Tom Cruise har väldigt kraftig handsvett. Mm.
Eller så var det en bortklippt scen där det var så här: wait a minute, Mr. Kittredge. Spotta lite på det. Masserar in det. Just a moment. Mm. Och sen...
Men här tycker jag att de tar de här små teknologiska grejerna, det är maskerna och det är små sprängämnen och det är små det är kameror i glasögon och sånt där. Mm. Jag gillar de här grejerna bättre. Om man skulle jämföra med James Bonds gadgets så gillar de Mission Impossible-grejerna bättre.
Men vilka Bond-gadgets? Det finns ju olika, det finns ju så många att välja på.
Ja, men generellt. Bond har ju kanske en ballklocka som har effekter eller någon typ av radiosändare. Han har en ballbil och sånt där.
De är ganska ojämna. Jag tror att någon av de sämsta Bond-grejerna måste ha den där väskan som har lite av varje i sig.
Är det någon skjuter rött? Det finns pengar och det finns en kniv.
Det finns lite pengar, det finns en
kniv. Och jättestor juck. Palm och man bara, hur lång är den där väskan? Det bara fortsätter en sån där lång
som en jävla clownbil som aldrig tar slut.
Nej, men alltså, men jag tänker att det här, de är så visuellt bra, de här grejerna. Alltså filmkameran, det är ett par glasögon. Ja. Kan det bli tydligare? Och sprängämnet är tuggummi. Alltså det är sånt som barn förstår.
Liksom. Ja, men det är jävligt nice. För liksom visuellt berättande och sådär på något sätt.
Precis, med och det här är ändå ljusifrut-tiden. Så jag menar, de där tuggummina är ju ändå...
Det som åldras lite dåligt är väl de här Apple-glasögonen för att man vet att det inte blev en hit som folk hade trott då. Liksom.
Fast det är fortfarande så här, du filmar med ett par glasögon.
Ja, jag vet, men då var det science fiction och nu är det så här, jo vi vet, de försökte lite lansera det men det var inte så bra.
Nej, det är klart. Nej, men grejen är, vadå, lägga ett par glasögon riktade så ligger ju inte glasögon. Alltså det hade ju varit bättre om filmkameran var i en penna som låg liksom på ett bord. Men skitsamma, det är väldigt fint cineastiskt på något vis.
Jag gillar de här gadgetsen bättre, generellt bara i Mission Impossible.
Hur blir det sen? Det är inte så mycket, är det så mycket? Tvåan är ju bara John Woo action kung fu typ. Det finns väl typ nästan inga gadgets.
Är den bra?
Men han dör. Nej, den är ju så gadgetmannen.
Fruktansvärt dålig. Alltså.
Ah, jag började kolla på den igår, men sen såg jag att jag kanske skulle blanda ihop filmerna om jag såg båda i rad. Så jag har
kollat runt lite bland Mission Impossible-filmerna och trean är kanon.
Ja, med Philip Seymour Hoffman. Jag älskar den.
Fantastisk.
Den är sjukt bra. Regi
av J.J. Abrams och Philip Seymour Hoffman är skurken. Mm. Och den är helt otrolig.
Den är bra. Den är bra.
Tvåan är så fruktansvärt. Den vill man helst glömma att den ens finns.
Ja. Sen är Ghost Protocol med Mikael Nyqvist och så det, sen så kommer femman då som är lite som en följetong, alltså sexan blir en följetong till femman. Och det är han Macquarie som har regisserat femman och sexan tror jag. De är bra, men jag tycker trean är starkast som en standalone film. Fyran är lite, det är när han klättrar på hustaket på väggen. Den är bra.
Just det.
Mm. Den är bra och femman och sexan, alltså allt utom tvåan. Alltså, den vill jag bara räkna bort. För han har långt hår och han
klättrar i en berg.
Långt hår, säg no more.
Ja, men långt hår, kampsport och motorcykel.
Alltså, det är bara John Woo är så helt, alltså det är så fruktansvärt. Och det är Limp Bizkit gör låten också. allt med den är dåligt.
Det är väldigt mycket en tid med John Woo. Limp Bizkit är något som finns väldigt mycket då och sen inte alls.
Ja, verkligen.
Det är exakt min högstadietid, kan jag säga.
Ja, nej, den fan funkar inte.
Ska vi prata om internet i den här filmen?
Ja, det kan vi väl göra.
Verkligen, det sticker ut. Och det är så kul att den är... Det är hyfsat nytt med internet, eller börjat slå igenom och de älskar det helt okritiskt. Ja. Vad coolt det är med internet. Få mycket exponering.
Men vad himla ocoolt det är med internet i den här filmen ändå. Eller? Känner ni att det är coolt?
Nej, det som känns är att jag tänker att om någon tittar på det nu och inte har sett liksom internet 96 så kommer de tro att internet förr var en slags pensionärsinternet. Allting var väldigt stort och tydligt.
Ja.
För det är ju ingen riktig bild av
internet. Men såg det ut så? Använder ni internet 96?
Ja, det gör jag.
Använder ni mail? Ja. Såg det ut så där?
Jag har då skapade jag min, det var, jag tror att det var året jag skapade min Hotmail-adress som jag fortfarande har.
Nej.
Och vi firar nu i år, firar 25 år med min, med samma e-mailadress.
Åh, har du något speciellt planerat?
Nej, jag rensa. För mycket skräpmail. Planerar du rensa?
Jag ska fira med och förlänga din penis med några inches eller vad det nu kan vara för,
ja,
det
är, jag får väldigt mycket erbjudanden.
Just det, man kanske ska börja ta tag i alla de där fina erbjudanden. Precis. Man får.
Skulle du säga att du har haft en mänsklig relation som har hållit lika länge?
Nej, absolut inte.
Nej.
Så jag, vi är väldigt lyckliga tillsammans.
Ja, men det förstår jag.
Men just då så var ju e-mail en grej. Chattrum var en grej. Och det var någonting som man går in i. Jag förstod inte riktigt hur han fick kontakt med den här. Alltså det var väldigt mycket gissa på en, ett chattrum och få träff direkt. Va?
Han hade en gissning. Det känns som att jag sitter här i många timmar och skickar grejer, men gissningen var hela tiden att användaren kommer heta Job typ eller något. Det fanns liksom ingen, det fanns ingen spridning på gissningen, utan det var liksom, nej men då måste det vara, jag såg ju en bibel här, då måste det vara.
Ja.
Jag är också lite intresserad hur många sådana här mailer demon error koder kom tillbaka till honom. Ja. En hel del, va?
Säkert.
Ja. Alltså chansa på mailresor, det är ju lite som jag gör när jag glömmer koden till förskolan när jag ska hämta, eller liksom jag står och bara höftar på fyra siffror. Det går ju aldrig.
Ja. Men det är väl ett jätte så här genuint sätt att skildra det. Han får ju typ hallucinationer av att sitta där. Är det inte då han typ tror att han ser Jim Phelps komma tillbaka? Alltså han bara sitter där med de jävla lösenorden och försöker komma in och han bara typ så här, han börjar liksom,
han börjar drömma.
Han börjar få hallis
liksom. Ja,
men den delen av det känns ju bra realistiskt att han jobbar verkligen hårt med det. Det är det som är grejen.
Ja.
Inte exakt hur han gör det skyller de över, men han bara sitter timme efter timme vid sin jävla dator och testar.
Han är så dålig på internet så att han måste sitta jättelänge. Eller? Fast han kan skriva på tyska. Och det är ju lite agentigt.
Ja, det är agentigt. Ja, sen bara för till storyn, och sen så träffar han den här Max då. Mm. Som en kvinna.
Äntligen. Skönt att hon är med.
För Vanessa Redgrave kommer in och skapar lite pondus. Det skrevs för en kille. Egentligen, så det var inte så jävla progressivt, men hon kanske var ledig.
Nej, men det är ju inte progressivt heller, att det är ju en hel grej att hon är Maxine. I presume. Och man bara,
eller så heter hon Max, sluta vara.
Hon kanske bara använder ett annat namn, din dumma idiot. Du har ju för fan fejk ansikte, sluta tro.
Eller hur? Or is it Maxine? No, it's Max, you fucking idiot.
Ja, verkligen.
Och sen så ska han ju stjäla det, för han tappar listan och listan är borta, och sen ska han stjäla listan från, det är här det blir impossible. De ska in i CIA i vart är det någonstans? Du som kan USA, Martin.
Vadå? Ska de in på Langley?
Langley, CIA headquarters.
CIA högkvarteret i Virginia.
Ja. Och då kommer den berömda scenen där Tom Cruise hänger i så. Och jag läste lite trivia om det.
Ja.
Han gjorde massa tagningar där han alltid kom ner och pum, slog ner huvudet i golvet.
Oh, gud.
Förklarar ett och annat.
Ja. Men då kom han på att han kunde liksom väga upp tyngden, så han la mynt i skorna. Och då hittade han balansen.
Det är så roligt att Tom Cruise, jag föreställer mig att hans viktbalans är samma som ett spädbarn.
Ja, och att han behöver så lite
resten av kroppen.
Man måste håller och så måste man hålla en hand under huvudet för att han
ja, men det är så här, och han väger så lite, så han bara så här, just put a silver dollar in the shoe. Så är det perfekt balans, det väger lika mycket
vad
som ditt huvud.
Vad finns det som jag har? Pengar. Jag lägger dem i skorna. Okej.
Okay. Har vi nu blivit? Nej, men jag har en jävla massa pengar.
Mynt. Oj, oj, oj. Jag balar i dem.
Ja, men precis som alla stora filmstjärnor så har han ett väldigt stort huvud i förhållande till sin kropp.
Ja.
De har väldigt stora huvuden.
Men han har ju också väldigt liten kropp. Det är ju det som är roligt med honom.
Det är så gulligt.
Ja.
Men det kanske är typ... jag skulle argumentera den bästa biten av filmen, de ska bryta sig in i Langley och hela den...
Ja, alltså hela filmen består väl av olika heists nästan.
Ja, men den här är ju min favorit.
Vilket, men jag gillar det. Eller det ska inte vara en heist i en heistfilm.
Nej,
det ska vara minst tre.
Ja.
Och sen ska det ska vara den stora, och det här är ju liksom den stora mest legendariska. Jag kan bara inte förstå varför de inte har rörelsedetektorer i hela rummet. Ni vet, som alla har.
Ja.
Alltså alla larm har en sån, du behöver inte laserstrålar som nej. Bryts eller sånt
nej,
där.
Nej.
Du behöver bara en rörelsedetektor som känner av när någon är i rummet.
Det är liksom,
men då skulle det aldrig gå att ta sig in.
Varenda larm liksom, det är kul.
Man har jättemånga olika larm.
Har vi skyddat rummet? Vi har skyddat golvet, vi har skyddat väggarna, vi har skyddat, har du skyddat luften? Mm. Vad ska vi skydda luften för? Är du dum i huvudet? Tänk om någon hänger. Men vem skulle göra det? De skulle slå i huvudet.
Men alltså, tänk om det är en liten man med ett jättestort huvud som vill hänga i luften.
Och tänk om man har mynt i skorna. Jag har inte tänkt igenom där.
Jag tycker ändå det är en film som är ganska lätt att bara skita i hur de kunde haft.
Ja, herregud, alltså, det är inte logik.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nej, för det är ändå, de har en gummimasker och de kan byta röst när de vill. Det finns så mycket sånt där som inte är stämmer tekniskt. Och det är ändå kul heist. Jag läste också på IMDb att det hade varit väldigt enkelt att ha ett system som stängde av, som att kunna logga in i datorn och inte vara i rummet där och kunna kopplas till passerkortet. Ja, det finns ju en massa sånt. Men vad fan?
Nej. Ja. Nej, men det är sån logik får man ju skita i, såklart.
Ja, men då kan man ju också tänka att så här, ja, men datorer var inte så smarta än. Och bla, bla, bla.
Nej, men precis. Men folk satt lite på sig och tänkte att de har genomskådat vårt säkerhetssystem. Vi måste byta nu. Liksom.
Ja. Även om det är roligt att det när de samlar in folk. Det brukar vara nästan en av mina favoritgrejer i heistfilmer. När de samlar gänget
Men
och presenterar dem.
När man börjar märka att så här, det här är ett team som är intressant att titta på. Mm. Jean Reno och Ving Rhames.
Ja.
Nu börjar vi snacka.
Och han, Ving James, är liksom sådär, ja, men då vill jag ha en sån här AI-dator, jag vill få behålla den sen. Och man bara, AI-dator, vad kan det vara då?
Ja.
Herregud, det var ju knappast...
Ja. Den ska kunna spela Pac-Man!
Ja.
Själv.
Samtidigt som jag har Clarice Works öppet och MS Röj.
Och den ska veta vad klockan nu.
Ja.
Jag ska kunna spela Dark Forces på den. Det är typ där tekniken är. De tog Ving Rhames för att de tyckte att han såg ut som motsatsen till en hacker.
Mm.
När de kastade.
Ja, det tycker jag ändå var lite fint. När de redan hade etablerat en sån här riktig nördhacker i början.
Ja, men han är ju Marcellus Wallace. Självklart är du inte en hacker och så gör de honom till en hacker.
I filmen så har de ju redan en tönt hacker som direkt dör.
Ja.
Så uppenbarligen så...
De behöver något
så vill coolare. De mörda myten om hackermannen. Nej, jag skojar.
Något med alla de här Mission Impossible-filmerna tycker jag att det är ganska... De är ganska satta i... Jag vet inte vad den svenska termen för set pieces är, men det är ganska mycket så här stora scener efter varandra.
Mm.
Och det utgör hela Mission Impossible-filmen. Så du har hela liksom Prag-eventet i början när de ska försöka liksom hitta The Mole. Och sen har du liksom Langley... liksom heisten, och sen har du tågscenen.
Ja.
Alltså, och alla Mission Impossible-filmer är uppbyggda ungefär på så sätt. Ja. Det är 4-5 så jättestora set pieces. Mm. Och det verkar ha satt sig i den här filmen också liksom.
Ja, ja men verkligen. Fyran så är den väl typ fängelseflykt, Kreml, och sen är det Dubai och sen är det, alltså det är verkligen så att, och det är väl typ att jag tror att det är så här det går till. Tom Cruise är så här, I wanna jump parachute.
Ja.
Ride it in. Alltså typ så. Alltså att, jag tror att han kommer på kickar. Så bara, jag vill ju hänga utanför ett flygplan. Skriv det. Liksom, jag tror att det är så han gör filmerna. Ja,
skriv en film runt om den här grejen du
vill göra. Ja, jag tror det, absolut. Okay. Han bara, jag vill klättra på byggnaden.
Det är ju liksom rimligt jämfört med James Bond-filmer på vissa sätt. Det känns också som att man väljer sådär ett par stycken exotiska platser och balla...
Ja.
Grejer så. Sen är det ju inte lika koncentrerat heistigt, utan det kan ju vara lite mer allt möjligt. Men det är ju väldigt så här hög konceptuella grejer. Vi ska ha det här cementet med någon alptopp.
Exakt.
Den här ubåtsgrejen.
Ubåt, alptopp, Jamaica. Det finns ett stort återkommande tema i Bond liksom, att de har sådana.
Mm.
Där kan man väl tycka att Mission Impossible är lite mer så här, ja men... nytänkande. Tom Cruise försöker ändå göra någonting nytt varje gång.
Ja.
Ja,
men jag minns inte att den här filmen var så pass satt i sina respektive stora scener. Men det var det ju, ja. När man ser den igen.
Ja.
Definitivt, de har definitivt börjat hitta ett format redan i första filmen.
Ja.
Den är ju extremt mycket Hitchcock som jag sa. Jag gjorde en sån här Hitchcock-impro för länge sedan, så då snöv in lite på vad som är bara essensen av Hitchcock.
Ja, just det.
Och dels är det... MacGuffin-grejen, att man har den här hemliga listan som inte får spridas och som man inte behöver prata så mycket om, men den är bara en viktig lista, är så jättetypisk Hitchcock. Men sen det allra mesta är just att man misstänks för ett brott som man själv måste lösa, så man är både jägare och jagare på samma gång. Och den här paranoida grejen, man kan lita på någon i en sån värld där alla bara smider ränk emot den, är så här super Hitchcock.
Det är väl alltid typ, det största MacGuffin i filmhistorien är väl trean, där de har The Rabbit's Foot. Och man får aldrig veta vad det är. Philip Seymour Hoffman ut efter The Rabbit's Foot, så bara, where is The Rabbit's Foot? What is The Rabbit's Foot? Så bara, Lawrence Fishburne är hans chef i den, och bara, what is The Rabbit's Foot? Så bara, I'll tell you if you stay, typ. Alltså man får aldrig veta det. MacGuffin utan någon payoff överhuvudtaget.
Det finns ju den, i Pulp Fiction har de ju en klassisk lek med den här väskan som man inte får reda på. Men någonstans så är den inte riktigt en MacGuffin, eftersom det inte är så viktigt för filmens handling.
Nej, precis.
Som alla Marvel-filmer. Shiny box. Varenda Marvel-film är shiny box. Det är bara get the shiny. Oh, the shiny box is lost.
Ja, då måste det vara cyniska som jobbar med det liksom. Vad ska vi kalla the shiny box för den här gången? Jag vet inte, har vi inte skrivit ner lite namn någonstans? The shiny box.
Oh no, the motherfucking tesseract is stolen again.
Hela världen bara, herregud, hur ska det gå?
Ja.
Så då, alla filmer behöver väl en sån där.
Ja, när det är en sån här sorts film så ser det ju verkligen så.
Ja,
men den är väldigt Hitchcockig, och det är den mest thriller. Det finns inga, det här är den enda Mission Impossible som inte har någon skottlossning och, eller alltså typ alltså shootout.
Mm.
Och där inte alltså Tom Cruise ens använder en pistol.
Nej, för det är ju egentligen den på bron, fast ja, den är ju lite...
Ja, det skjuts lite. Phelps precis, skjuter ju sin fru.
Ja, men det är ju väldigt nedtonat,
ja,
när
verkligen.
Det väl ja. Sker. Fast det är ju också för att de fejkar det nästan.
Nej, hon blir skjuten.
Jo, hon blir ju det. Men jag menar där på bron. Alltså att den scenen blir väldigt så. Men rent dramaturgiskt bara så blir jag lite förvirrad där. Måste jag säga.
Med Phelps när han kommer tillbaka.
Nej, men när Tom Cruise, jag är inte riktigt med på när Tom Cruise förstår och när han inte förstår.
Tillåt mig att visa ett klipp.
Ja. First she took out Jack at the elevator. How did he do, Anna?
everything that was inevitable. No more Cold War. No more secrets you keep from everyone but yourself. Operations you answer to no one but yourself. And then one day, you wake up. The President of the United States is running the country without your permission. The son of a bitch, how dare he? And you realize it's over. You're an obsolete piece of hardware not worth upgrading. You've got a lousy marriage and 62 grand a year. Kittredge will go after the no good son of a bitch big time.
Otroligt rolig scen. Erik, jag är jättenyfiken på vad du tänker på den här.
Det är lite som att de pratar förbi varandra. Det är så här, det känns som att Tom Cruise, alltså Ethan, ställer Jim mot väggen och säger why på något sätt. Alltså det är väldigt anklagande sätt att säga det på. Mm. Och sen så säger han typ bara, han är typ helt omedveten. Det känns som att han är helt omedveten av att han blir, att han har en anklagande ton. Bara, men du vet, det är ju ofrånkomligt, bla bla bla, det är Kittredge. Ja. Det är så konstigt scen, för att först han säger att det är Kittredge, men han ser John Voight. Och John Voight är typ den sämsta lögnaren i världen. Mm. Som sitter och typ så här, ja, så kanske jag, så var det, ja. Och sen bara, varför Jim, varför? Ja, nej, men han är ju dum i huvudet. Alltså det är så konstig scen. Och man vet inte, vem vet vad.
Nej, det är olika samhällsfaktorer som har lett till det här. Att Don blir en brottsling, vem
jag
vet.
Jag tycker att det är en klockren scen. Vi förstår att Tom Cruise har förstått hur det gick till. Och nu funderar han, rekonstruerar han förloppet i huvudet. Och så frågar han honom, så varför gjorde du det här? Men han tolkar förstås frågan, Kittredge som vi känner, hur kunde han göra det här?
Ja, precis.
Och så ger han svaret från sitt eget perspektiv.
Så ni tror att de här jättenoggranna agentspionerna liksom låter det här passera som, ja, men vi förstod väl varandra, som liksom,
ja, men det här är min grej. Om vill Ethan Hunt avsluta filmen här, alltså är det här hans final, att han typ så här, nu kör vi. Varför gjorde du det här? Och sen bara, ja, Kittredge är dum i huvudet. Och Ethan bara, okej, vi åker väl tåg då. Alltså, vad är hans intention med att säga varför, alltså, om det inte är, alltså, vad är planen?
Ja, men alltså, på slutet. Varför händer hemska saker? Det är väl lite mer i så fall.
Det kommer ju en återkoppling till det. Liksom. Du visste ju redan att det var jag, så varför fortsatte du? Jo, för jag ville veta om tjejen som jag älskar också var inblandad.
Och det finns ju, ja, och då ska han ju inte säga varför här. Det är det. Om han ställer honom mot väggen, då avslöjar han
ju sig
själv.
Men han ställer honom inte på vägen.
Jag tycker han gör det.
Ja, men jag tror att man läser in det. Men det är för att scenen jobbar på två nivåer. Eller så där, att han frågar, varför gjorde Kittredge det? Varför har Kittredge förrått oss? Hur kunde han liksom?
Precis, men det är inte så
fast
det
han
ser
säger,
ut.
Varför Jim?
Ja, why Jim? Why? Och det är väldigt dubbelmenigt.
Men han tar ju en risk. Han tar att ingen av dem har gjort det. Ja. Jo, ja, men det blir ju dubbelheten. Och man vill också fatta att Jim svarar hur han själv tänker. Och att det är ju teater liksom. Det är ju lite over the top att han sitter och bara bekänner där. Men det är ju det han gör. Han förklarar från hjärtat, varför gjorde jag det? Men han är så trygg i att inte vara misstänkt, att han kan vara så ärlig.
Men
så det är ju som när en skurk berättar om hela sin plan, ja, för James Bond.
Men
liksom,
också svaret han ger, att han liksom, han låter det påskina lite att det var han. För att han säger ju lite generellt först, bara, ja, kalla kriget är över, och sen kommer presidenten plötsligt sitta där och bestämma utan att någon har sagt någonting åt det. Det nerv om den,
ja,
guy!
Men han är en brottsling som
fortsätter han bara småbabbla.
Ja, men han är en brottsling som vill innerst inne bara berätta sanningen, för att han är sån där lite som Jack Nicholson, den där på Eders samvete. Han vill innerst inne säga vad han har gjort, för han är lite stolt liksom. Han är en gammal man som tycker att han har gjort rätt.
I'm going to kill you, but first let me tell you about
the truth,
my elaborate evil plan. You
can. Jag tror Jim Phelps har börjat tappa det.
Ja, men det är också möjligt.
Han börjar bli lite så, lite gaggig. Mm.
Han vet inte vad han erkänner.
Nej, men han har varit den skarpaste agenten för 20 år sedan. Och han tror, det är som en sån här gammal gubbe som simmar liksom. Mm. Som fortfarande helt okej på att simma, men han är inte så bra. Så när han är 50 så går han ut och drunknar.
Ja, jag tycker,
jag ser framför mig hur han har varit den skarpaste agenten i fältet, och nu när han sitter hemma så bara, är det i lägenheten eller på TV:n det ringer? Jag vet, jag förvirrar mig.
Ja, han vet inte om han sitter på Drake Hotel eller om man är, han vet inte var han är någonstans.
Det är faktiskt en ganska snygg foreshadowing som man inte alls Du vet, ibland när någon säger något i en film och man bara, åh, det där kommer tillbaka sen. Mm. Men här är bara så här, vart satte de nu på Plaza? Drake Hotel Chicago. Det är så här, det är en snygg plantering som kommer tillbaka som man inte direkt tänker på. För att...
Fast man får en uppkörd i facet för att de har den där minnesbilden. Den hade inte behövt.
Nej, alltså vadå? Alltså att de pratar om
när,
gamla
gudstider.
När han ser den i Bibeln sen.
Ja, ah, ja. Drake Hotel Chicago.
Alltså, man behöver inte se ett klipp.
Men det här är en film som 12-åringar ska kunna förstå.
Ja, det är bara ljud va? De går inte tillbaka till filmklippet.
Jo, men gör man.
Nej, de hör bara.
Okay.
Mm. Jag tycker det är bra. Det är en viktig scen. Man vill inte tappa det.
Okay. Nej, jag tycker det är snyggt. Men precis, där sitter han. Hela tiden. Men jag tycker så här, plottgrejen, jag har inget emot att den här scenen är, men jag hade nog skrivit den lite annorlunda så att det var lite tydligare. Jag kommer ihåg att jag såg den här första gången och är så här, är klart? Har han erkänt? Eller vad är grejen? Det är någonting som skevar lite i hela leveransen av det här. Och om jag skulle gå in och pilla i något så skulle jag pilla i den här scenen för att göra det lite mer förståeligt.
Men är inte det också för att man inte, dels så ser man framför sig att de två sitter och pratar vid ett bord. Ja. Och det plötsligt blir långa, långa pauser när Tom Cruise bara sitter och ser lite fundersam ut. Och liksom, det sker olika saker i hans huvud. Ja. Som han bara, ja då måste A lett till B lett till C. Mm. Och tjuven bara sitter där och bara, ja, så var det nog. Och sen också den här grejen att hans minnesbilder, om det nu är hans minnesbilder vi ser här. Ja. Vi vet ju inte.
Nej, för det är det som är så konstigt. För att han ser ju två scenarion.
Yeah.
Och då är det ju fantasier.
Ja, är det Tom Cruise som tänker?
Ja, och då vet vi inte om det är sant. Nej, det är det där det blir otydligt, tycker jag.
Men jag tycker det också är coolt. För att filmen ska ju fortsätta. Alltså, vi ska veta, nu tänker Tom Cruise så här. Han har förmodligen rätt. Men har han verkligen rätt? Vänta lite, han tror ju inte att plötsligt inte är tjejen. Så han påverkar... Men jag tycker det är schysst.
Precis, men om två kan ha sprängt bilen så kan ju någon ha skjutit...
Ja!
Precis, så det är uppenbarligen hans tankar.
Mm. Precis, men det är därför det gör ju också att filmen måste gå vidare för vi måste ta reda på. Är det som jag tror nu?
Men det är bara så konstigt. I en film som ofta vill skriva en på näsan, man filmar med ett par glasögon, då är det så konstigt att man plötsligt har ett grepp som är lite så här... nu utvanar vi tittaren här. Det känns mer som att det är gjort av någon typ av misstag. Eller att liksom det klippmässigt fick bli så eller någonting.
Ja.
Men det är kanske bara min teori.
Alltså det är inte att det är perfektion, men jag gillar scenen.
Ja,
finns ju en annan scen som är full av så här tvetydigt som jag trodde att ni skulle kolla, den här konstiga erotiskt våldsamma scenen när hon kommer hem till hotellet.
Ja, just det.
Och han både är superkåt på henne men också misstänker att hon har mördat alla hans vänner och det blir någon slags mellanting. Ja. Men sen visar det sig att den är ännu mer komplicerad för att hon är ju där i den tydliga cyniska avsikten att förföra honom.
Ja.
Så hon spelar ju rollen av svag och uppriven för att han ska bli intresserad av henne.
Ja, hon behöver inte göra så jävla stort jobb.
Hon behöver väl
mest dyka upp.
Precis, han var supremely confident.
Ja. Det var faktiskt ett triangeldrama mellan de tre som klipptes bort i manusarbetet.
Nej, det behövdes nog inte.
Nej, och det var i början också.
Det är lite underförstått.
Ja, det är lite underförstått att det finns någonting där. Och så.
Och det är lite imponerande att de har klippt bort det, tycker jag.
Det är imponerande.
Att de inte ville ha den såsen kvar. För jag kan tänka mig att de kanske någonstans tänkte att det säljer och att man får se lite händer naken och så. Vilket liksom, ja, nej men absolut.
Jag tänker att det är ett triangeldrama fast att det räcker kanske som det är. Man fattar ändå.
Man fattar att han gillar henne. Ja. Men samtidigt så, den där är ju också en grej som känns väldigt daterad. Den där, du är så... dum, din bedragare, jag ska minsann ta dig på brösten, åh du vill det, ja det vill du nästan.
Det är nästan perfekt citat från filmen.
Ja, men eller hur, vi ser en bra åtgivning. Tom Cruise, den är stark.
Om Ethan Hunt spelades av Papi Raul.
Vill
du att jag tar dig på brösten?
Men förlåt, men visst är det den där tjejer vill, men de vill inte.
Tjejer vill den. Ja, det är väldigt, det är hela den 4 o'clock-scenen som jag tyckte.
Och då får man ändå säga att hon är lite bra på sin förföringsgrej, för att hon bara, vad gör du?
I walked away. He's just a boy. That's just a story.
That was 4 hours ago. Who sent you? Who sent you for me?
Who's they?
They sent you. Who sent you?
No one sent me. No one sent me. We were supposed to be back here at 4 o'clock. 4 o'clock if we were bored. We don't return here until 4 o'clock. Oh, 400, 4 a.m. 4 o'clock is 4 o'clock. If we're bored.
Ja, men det är hon ju. Alltså det blir ju en dimension till. Det var väl lite det jag tänkte också, att hon är inte bara svag. Det är alltid, plötsligt kalkylerat, inser man sen.
Ja, ja, men
hon är där för att precis uppnå den effekten, men hon spelar bara: åh, du är så stark och farlig, åh, det är så synd om mig, och vad du, vilken otäck man du är.
Vill ni höra lite trivia?
Ja.
Brian De Palma gjorde det här för pengarna. Han var så här: I need a commercial hit.
Har Brian De Palma gjort någonting som inte var
för Scarface, va?
Scarface, Det omutbara. Ja. Han har gjort jättebra filmer.
Ja.
Det var en sån här Mission Impossible-rådgivare som kom till set, som heter Reza Badiou någonting. Han regisserade mer avsnitt än någon annan av Mission Impossible, alltså den här 60-talsserien. Och Paramount Pictures anställde honom för att vara konsult och rådgivare till Brian De Palma. Och Brian De Palma kom fram till honom första dagen han kom och bara: åh, jag älskar vad du gjorde med serien. Jag kommer göra någonting väldigt annorlunda, så det kommer bli väldigt obekvämt om du är här. Sa han till honom. Och han bara: ah, tack för ärligheten. Och så gick han. Så Brian De Palma tackar nej till den här rådgivaren då. Det är det som hände. Ah. Det är ganska ballsy ändå. Alltså så här, bara: men vet du vad? Jag kommer inte göra det du är bra på. Och det är bara jobbigt om du är här. Det kommer vara jobbigt för dig, det kommer vara jobbigt för mig. Det kanske är bäst att du går. Och han bara: ja, okej, då gör jag det.
Det är en i den här produktionen som kommer ha ett Mission Impossible. Och det är inte jag. Du kan testat, gå hem nu.
Han har stått i duschen och liksom tänkt ut olika sätt att säga sin coola.
Ja, eller hur? Tom Cruise trollar på riktigt. Det är inte trickfilmat, utan han kan trolla bort diskar med händerna.
Han kan inte bara göra sina egna stunts.
Nej, han kan trolla också.
Det är lite riktigt jävligt schysst.
Jag undrar om hennes reaktion var på riktigt då också. Att hon bara: åh. Hon reagerade lite som snygga tjejer reagerar på trolleri, tänker
jag. Hon stod i ett vinkel där det inte var så coolt.
Lite så här. Ja,
sett folk gör det bättre. Ja.
Det var en av de första filmerna som filmades i Prag efter kommunismens fall 89. Mm. Det var ingen poppis filmstad, men sen har det blivit jättepoppis att gå på den där Karl den 12:e bron och ha sig.
Ja, men alltså, det känns som att varenda spionfilm numera måste ha Prag med lite grann.
Ja, om jag ser en...
varenda Marvel-film har ju lite Prag.
Ja, om jag ser en spionfilm och inte Prag är med, då är det ingen spionfilm.
Nej.
Så säger jag.
Det ska kryssas på papperskorgar med krita.
Ja, exakt.
Förlåt, är det i Prag polisen kommer med båt? Istället för med...
Vadå, generellt?
Nej, men i scenen.
Jaha, ja, det är det. Ja,
ja. Ja, det jag tror kan man ju bara... undra lite över kanske.
Jag tror att
de inte kommer
inte
med
ofta de gör det. Men är det för att de ska komma långsamt så att han ska få mer känslomässig tid?
Jag tänkte att du påstod att Prag har inga bilar, poliser.
I Prag det är bara kommer polisen med båt.
Central-Europas Venedig.
Vart har brottet ägt rum? Ja, mitt i stan. Jaha, inte vid floden då, för att det underlättar för oss.
Ja, kom till några andra larm eller
något. Ja, är det något brott vid floden, för då kan vi komma på något.
Då går det väldigt fort, alltså, jävlar.
Ja. Det fast det går inte jättefort heller. Vi bara säga det går
vi
vi har en båt.
Ja.
Men det är inte den bästa båten.
Vi står och skriker ganska länge innan landgång, så att säga.
Man ser oss verkligen, så att det sätter skräck i brottslingar. Det är ingen så.
Lite casting. John McTiernan var första ansvalet för att regissera, alltså Die Hard-regissören. Och för Jim Phelps så övervägde de Al Pacino, Michael Douglas och Robert Redford. Och vi kan väl bara slänga in Tom Hanks, fast det är inte sant, men vi säger det, Tom Hanks.
Okej. Vet du om de andra tackade nej? Eller?
Jag tror Al Pacino kom och test-screenade.
Och hur lät det?
I had coffee with Hunt half an hour ago. Drake Hotel, Chicago.
Thou shall not.
Yeah. Why, Jim?
Because he had a great ass!
Så lät det på screen.
Otroligt bra.
Det gick inget bra då. De bara, nej, vi tar John Voight. Ja, men han verkar knäpp just nu. Perfekt, han är en tant, ta honom.
Ta den där andra från Heat.
Ta honom från Heat som inte var lika känd som Robert De Niro. Vad är han som hade hästsvans i Heat? Kan vi ta honom? Eller har han hästsvans?
Nej, det är, nej, det är, nu tänker du på.
På Val Kilmer. Ja. Mm. Men har inte John Voight också någon flummig frisyr?
Jag tror han har hästsvans i Heat.
Han har det, va? Ja. Mm. Det är typ som Val Kilmer senior.
Ja, precis. Plot twist. Far och son.
Eller hur? Om man kollar på Val Kilmer nu, de är inte så jävla olika.
Mamma och son.
Åldras i kapp.
Mamma och son. 80 miljoner budget. Kaxig budget, tycker jag ändå. Spela in 457. Det är klart, det är en Tom Cruise-produktion.
Han tog points, va, Cruise?
Det gjorde han säkert. Jag har inte hittat något om det, men det gjorde han säkert.
Jag tror jag läste något om att han tackade nej till en fast lön på 20 miljoner dollar.
Ja.
Och tog points istället.
Jag älskar när folk gör så.
Ja.
Typ, förlåt, jag förstår inte.
Nej, men typ, alltså, jag tar present på intäkterna istället för en fast lön.
Okay,
och då kan det bli mer eller mindre.
Men, det känns som att det är en producent så kan han väl göra lite som han vill med det där, eller?
Ja, jo, det är sant.
Ja, men lite som, det är alltid ett filmbolag också som ska backa det på något sätt.
Ja, så. Precis. Alltså, så, även om han är producent så är han inte finansiär.
Nej, just det.
Nu är han det. Nu tror jag han finansierar mer eller mindre allting själv. Tror du inte det?
Det är inte om, men han skaffar väl finansiärer. Det är väl alltid finansiärer med, som du vet när han gör Dubai.
Ja.
Och så bara, ja, men då går Dubai in med ett visst antal miljoner.
Ja, alltså, han
pröjsar väl inte med sina egna pengar, bara boom, här.
Han behöver ju inte ta den risken, för det finns folk som vill backa upp filmen. Ja, för de vet att de kommer tjäna pengar på det. Ja. Såklart.
Prag är med, de kräver att få med sin båtpolis hela världen.
Ni visar väl upp Prags finest.
Skräck i kanal.
Är ni säkra på att ni inte vill ha mina pengar? Alltså, jag menar, de har legat mina skor, men kom igen.
Eller hur? Jag kan backa upp.
Den enda jag har hört som gjorde det var Charlie Chaplin. Alltså han bara la in sina egna pengar och gjorde sina filmer med egna pengar. Och det verkar ju helt vansinnigt.
Ja, men det var väl för att han var så här. Och sen åker jag rullskridskor och de bara nej. Och han bara jo. Och sen så var han tvungen att punga.
Han hade också jättestora skor, så att han hade alltid med sig.
Han hade hur mycket pengar som helst.
För det var bara billigt att göra filmer. Men det kanske inte var. Det kanske var stora studios och sådär.
Det var det väl då också. Kaxigaste points-grejen är George Lucas. Som bara, jag tar ingenting på filmen, men jag tar all på leksaksförsäljningen.
Ja, just det.
Och folk bara, leksaksförsäljningen? Och han bara, you'll see. Mm. Alltså han var typ han förutsåg att så här, jag kommer tjäna så jävla mycket på de här leksakerna. Och ingen sålde leksaker, inte på det sättet i kopplat till film då.
Nej.
Så de bara, absolut, you idiot. Och så blev han multimiljardär liksom. Det är smart, det är kaxigt.
Ja, det var jävligt kaxigt.
Den bästa filmen, eller den som sålde mest det här året, var Independence Day. Någonting som jag tror att vi alla var överens om att den tokhöll. Skämt, men jag tyckte det. Mission Impossible kom trea, The Rock 4. Vad har vi mer sett?
Vad var tvåa, sa du?
Twister? Ja, exakt.
Dance på den nivån.
Ja.
Herregud.
Alltså, förlåt, men den här filmen känns ju mycket äldre än alla de andra filmerna.
Independence Day och The Rock.
Det är någonting med stilen. Det är någonting med att den Brian De Palma ville göra någon typ av 60-tals hyllning. Den bara känns
den bara känns dammig.
Även om de försöker vara liksom internet och ha snygga special effects.
Ja, men de har verkligen tagit en gammal agentfilm och uppdaterat, och då blir uppdateringen också gammal, för när det är de här specialeffekterna som har blivit väldigt coola då med helikoptern och tåget och det, känns ju också gamla, och internet känns fruktansvärt gammalt.
Ja.
Men det är också lite charmigt på något sätt. Ja. Det är en konstig retro-feeling av både avsedd och oavsedd retro.
Visst, jag tror att det är det.
Ja, men vi kanske ska springa till frågan.
Ska vi göra det?
Ja.
Ska vi börja med Fanny?
Ja.
Håller den?
Vad spännande att få den frågan. Jag tycker att den här filmen håller. Jag är underhållen. Det är fartfyllt och spännande, och jag vill se hur det går. Det är mycket ingredienser som jag inte tycker om, men av någon anledning så Jag gillar det. Det är en helikopter som är etsad i ett tåg och måste åka in i en tunnel, och det funkar ganska länge. Den som kör helikoptern kan till och med vara lite kaxig i omgångar. Jag tycker det är väldigt rolig scen. Och jag tycker den håller. Det kändes härligt att se den igen.
Mm. Ola Orell, håller du?
Ja, det tycker jag. Det är liksom, som jag sa, det blir som en lite tråkig film att prata om, för den är så solid och välgjord på ett väldigt oöverraskande sätt. Jag tänker att när den kom så var den mycket mer av en sån här wow, att det var de här effekterna och klippen och de har uppdaterat det här gamla, men mycket av det som var spännande då är antingen bara liksom daterat eller alla andra har redan gjort det, så man har sett cool snabb action. Och sen är det bara en solid, välregisserad actionfilm som kunde ha gjorts på 60-talet eller 90-talet eller nu på något sätt. Och så lite klassiskt, välfungerande men väldigt oöverraskande film. Men jag tycker absolut att den håller. Mm. Det är bra underhållning.
Erik Broström?
Jag håller med i att det är ganska ointressant att prata om den håller eller inte, för att den liksom, jag tycker att den håller. Men den, jag är inte intresserad av, alltså den gör ju ingen arg. På något sätt. Den är väldigt enkel att ta sig till.
Berättelsen var ju klyschig redan då. Men de ror ju hem den liksom.
Det är inte provokativt klyschigt. Och nej, det är liksom, det är bra berättat. Och det finns ju logiska luckor såklart. Men att det var så här, jag satt och såg den och bara så här, ja, vad ska vi säga om den? Sen visade det sig att det var ett väldigt trevligt samtal. Men jag har valt så här, ja, den håller väl.
Så, det är väl lite kvinnoroller, va?
Det är lite kvinnoroller.
Nej, det är inte lite kvinnoroller. Nej, det är ju det, men de är ju så, de har ju ingen vits. Nej, men
vad fan är det för vits om kvinnoroll om de bara dödar de första kvarten?
Det går absolut att diskutera det, men det känns också som att det är inte värre än någon annan gammal agentfilm, och man blir ändå sådär.
Nej, du la in agent där. Så att
nej, men, jag, men sådär. Jämfört med James Bond-filmer eller någonting, så ja, men det finns en tjej som är väldigt mycket femme fatale.
Andra liksom, det, filmer som kom 96, ja, men, då finns det ju filmer som är...
Ja, gud, alltså, ja. Nej, men från det perspektivet så, yeah, så känns den omodern, men den känns inte så här fascinerande konstig som Ace Ventura, eller det är ingen som sticker ut. Det,
ja, nej, men bara, jag tycker att den håller i alla fall. Men okay, Martin då?
Nej. Nej. Nej, men jag tycker inte. Jag tycker att den känns liksom märkligt omodern även för sin tid, 96. Ah. Så bara känns den som en, jag vet inte, någon typ av så här, den känns 1980 eller 1969 eller någonting sånt där. Den känns inte modern. Den känns märkligt regisserad. Jag tycker att Tom Cruise är lite för mycket. Alla är lite för mycket och är lite för så där. Jag tycker att Mission Impossible-filmerna börjar bli bra med trean.
Ah,
när J.J. Okay. Abrams kommer in. Trean, Ghost Protocol och framåt. Då börjar det så här, nu är det kvalitet på riktigt. Det här känns som att det är någon typ av mellanting mellan någon typ av kammarspel och actionfilm som inte riktigt...
Nej, jag förstår, Martin,
jag gillar det.
Jag vet ju att du gillar heist. Ja. Vad säger du om heist?
Till och med det. Liksom, nej, alltså, det är en massa heist-grejer här, men jag är inte engagerad. Mm. Jag vet inte varför. Men jag tror att det är look. Jag gillar inte looken och jag gillar inte hur de spelar den.
Men det kan också vara de här glasögonen som är ofrånkomliga, att du har sett 3an, 4an, 5an och 6an. Och att de är så mycket coolare i utformandet än vad den här är. Så att det kan bli att den... För jag håller med om att jag tycker också att från 3an blir de bättre. Mm. Men... Ja, jag tycker fortfarande att den håller.
Jag
men...
såg den att det finns förmodligen senare Mission Impossible som är bättre, även om jag inte har sett alla. För man får den här känslan att det här är första
liksom,
embryot.
Exakt.
De gör det ganska... det är ganska tight, men det är inte så spännande. Men jag tyckte ju av den listan du läste upp, så var det här typ den enda som höll nästan. Alltså Independence Day, Twister och The Rock. Och alltså, den här tycker jag åldras mycket bättre. Men jag tycker jag håller också med om att den känns äldre på något sätt.
Ja.
Men den har inte det dåliga 90-talet heller. Den har liksom det bra 70-talet eller 80-talet. Mm. Sådär.
Ja, men skönt med en negation där. Men den håller då?
Den håller ändå, även fast jag är skiljaktig.
Ja.
Vad blir det nästa vecka?
Clueless med Alicia Silverstone.
Oj.
Ja.
Är det ännu en film som jag inte har sett?
Säkert, det är en massa tjejer med. 1995.
Typisk ja. Film Ola inte har sett. Ja. Nej, jag skojar bara.
Nej, men det är väl en, det är väl en någon slags... Det är,
jo, men den här har du sett i alla fall till reklampausen.
Det är en slags bromkomaktig historia som var väldigt stor när den kom.
Ja, men det kan jag stå för att jag inte såg.
Alicia Silverstone.
Ja.
Ändå.
Ja, jag känner till.
Ja.
Aerosmith-video.
Vi ska prata vidare om andra grejer också. Till exempel...
Hans utseende.
Olika bäst klädda till exempel.
Det ska eller,
vi ska kasta om några grejer också.
Precis, vi ska ta reda på vem som är Arnold Schwarzenegger i den här filmen.
Absolut. Mm. Och sen ska vi också fundera lite på tips på julfilmer.
Oh, härligt.
På Patreon. Och ge ett litet små tv-tips.
Ja, några det blir trevligt.
Lyssna på oss där när det blir aktuellt, när vi kommer upp på Patreon. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Rell, du har varit Fanny Agazzi, och vi hörs nästa vecka. Hejdå!
Hejdå!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.